välkomnar vi er till längs serien NHL.com, SVs officiella podcast. Det är andra veckan, 10 matcher har spelats, ja, ungefär i alla fall, i NHL den här säsongen. Och med mig, min vapendragare Hampus Duvefelt. Är det bra den här måndagen med dig?
Det är bra även den här måndagen. Tjena Peter. Härligt. Kul att vara tillbaka för avsnitt 2.
Ja, det är ju vårt andra avsnitt. Vi kör ju varannan vecka. Är ju tanken. Det är det som är schemalagt. Sen kommer det komma bonusavsnitt längs vägen. Vi får väl förvarna när de kommer.
Jag var ju faktiskt redo. Jag är inte världens bästa på att hålla koll på scheman och sådär. Det vet ju du som har jobbat en del med mig. Men jag var ju faktiskt redo förra veckan. Fast vi inte hade något avsnitt inplanerat. Så jag var liksom så här, du vet, hade förberett mig. Och så, ja, nej. Blev det ju inget då, eftersom det inte skulle vara någonting. Så att, ja, jag har mycket med mig som jag vill få ut nu. Jag preppade 2 veckor här.
Det blir ett långt avsnitt kanske.
Ja, vi får se. Ja,
härligt. Vi kommer ju till denna inspelning med en söndagsomgång i nacken. Något som stack ut under matcherna som spelades här inför den 27 oktober svensk tid.
Ja, först och främst att det var mycket matcher för att vara en söndag som du är inne på. Det ser man kanske inte så ofta, men vi hade ju faktiskt en svensk debutant i natt. Kul, alltid kul med svenska debutanter. Och du som känner mig vet ju att jag är något av en målvaktsfantast. Så jag har ju, nu är jag ironisk, jag är inte målvaktsfantast. Men det är ju då förstås Vegas Golden Knights målvakt Carl Lindbom.
Ja, han fick ju göra sin NHL-debut mot Tampa Bay Lightning och gjorde det bra. Släppte bara in 2 puckar på 28 skott. Föll visserligen Vegas med 2-1 mot Tampa Bay Lightning. Men väldigt skönt för Carl Lindbom såklart att komma in, göra en bra match. Och nu är han liksom varm i kläderna, NHL-nivå. Nu får vi väl hoppas att han kan få lite fler chanser här för Vegas den här hösten.
Ja, han är ju inte bara ung, var han 22 år gammal. För en målvakt är ju det ingen ålder alls egentligen. Alltså om man tänker snitt på NHL-målvakter är ju betydligt, ålderssnittet är ju högre än vad det är på utespelare. Upplever jag i alla fall, åtminstone när de här målvakterna kommer in i sin, vad man kallar prime. De brukar ju alltid få ett par säsonger i AHL eller andra utvecklingsligor då. Så att för honom att kliva in och göra debut redan vid 22 års ålder, det är, ja, det, och göra en bra debut dessutom, som du säger. Nu har väl Vegas en hel del målvakter förstås, men bra för dem att kunna veta att de kan lita på honom, och kul för honom.
Men det är ju ett spännande namn att hålla koll på, Carl Lindbom, för framtiden. Det är inte jättemånga målvakter som kommer ju upp i NHL-leden som är svenska, som kan ta en startplats som några. Och det är ju Wallstedt i Minnesota, spelar också en innat, men han släppte 6 puckar mot San Jose. Det finns ju också Erik Portillo i Los Angeles Kings som man kan hålla lite koll på, men Carl Lindbom är ett av de namnen som kan bli nästa målvaktsstjärna i NHL om vi tittar på den svenska marknaden.
Just det, ja, nej, det har du rätt. Det är inte allt för tätt med svenska målvakter, det är det inte.
Nej, inte det längre. Men det finns ju ett par som är etablerade redan i Filip Gustafsson, Ullmark och Markström. Kanske får anledning att prata mer om någon av dem senare i det här avsnittet. Något annat då som stack ut från nattens match, vad tycker du?
Sharks verkar vara riktigt roliga att kolla på den här säsongen. Jag har inte sett matchen själv. Du jobbar ju denna morgon. Men det verkar hända en hel del i deras matcher. Det kan man väl räkna med när de har ett så pass ungt, begåvat, men också kanske lag som är benäget att göra lite slarv, misstag så där. Vi har ju sett tidigare, vi var ju på dem lite i första avsnittet för deras, den här öppna målmissen. Men det verkar hända en del. Utah fortsätter vinna. Flames, skönt för dem att bryta sin förlustsvit. Så att, ja, nej, det är klart det händer en del.
Mot ett Rangers, Flames där 5-1. Rangers, som ligger sist i Eastern Conference nu när vi spelar in det här avsnittet. Det har inte börjat bra för projektet med Mike Sullivan vid rodret.
Inte alls, får man säga.
Vi skulle haft en gäst idag också i det här avsnittet, men ett sent återbud. Day to day får vi väl kalla det då. Vi hoppas att gästen, utan att säga hans namn, kommer tillbaka senare i höst här. Så det blir du och jag som får ta det här avsnittet hela vägen.
Mm.
Och det är väl lika bra att vi kastar oss in i handlingarna ordentligt och kikar igenom ligasvepet.
Ja, och vi har ju lite, vi har ju som de andra avsnittsspelare vi är, så har vi ju försökt justera lite kanske då från första avsnittet. Så vi har en liten en tydligare uppdelning här med ligasvepet, där jag kommer med lite förslag och idéer och upplägg från östra konferensen då, Eastern Conference, och du från västra. Och det som har slagit mig, eller det som har varit den stora snackisen i Eastern Conference så här långt, skulle jag vilja påstå, är ju en viss rookie vid namn Matthew Schaefer, som spelar för New York Islanders. Han har gjort mycket poäng, spelar oerhört mycket för oerhört stort förtroende av coach Patrick Roy. Men det som har slagit mig, jag vet inte vad du har för bild av Schaefer, eller vad du hade liksom för förhands förväntningar på honom. Men det som har slagit mig är att det är ju en otroligt spektakulär spelare att kolla på. Och det är väl någonting som Islanders inte har varit allt för bortskämda med tidigare, om man säger. För att han på egen hand gör ju på något sätt att man vill kolla på Islanders matcher. Alltså han har verkligen den här star-caller. Han rör sig skridskåkningsmässigt lite som Cale Makar, tycker jag. Det är stora ord, men jag tycker att han påminner om honom. Och i vissa stunder när han åker full fart rakt fram, då tycker jag nästan att man ser lite Connor McDavid i honom. Det är återigen stora ord, men det är vad jag har sett av honom. Jag vet inte, vad hade du för bild av honom på?
Nej, men ganska så här, ja, men jag visste kanske att han skulle göra det bra, men att han skulle behöva växa in i det kanske lite grann. Men han har ju faktiskt övertygat desto mer än vad jag trodde i alla fall. Och alltså snabbare också än vad jag trodde. Talang utöver det vanliga, absolut. Och en toppback för framtiden. Men han har ju tagit en stor roll redan i den här ligan. Och i Islanders, som ju inledde inte lysande kanske, men har växt med uppgiften också lite grann, absolut. Och Schaefer, jag tror att han får ju också möjligheten i Islanders att kunna spela och vara en toppback, med tanke på hur deras backuppsättning kanske ser ut i stort, så får han ju möjligheten att kunna vara det. Och jag tror Patrick Roy är tacksam att kunna släppa fram en så ung spelare ändå och ge honom stora minuter, för att det skyndar ju på utvecklingen också en hel del att kunna få en stor roll direkt.
Ja, alltså vi snackar ju stora minuter verkligen. Han har ju varit över liksom 26 minuter i vissa matcher, och det är ju det är ju nästan unheard of för en rookie, speciellt en back vid 18 års ålder, att spela så mycket och få så pass stort förtroende. Så att de har väl sett någonting hos honom som verkligen, och jag vet att både Roy och general manager Matthew Darche har pratat mycket om Schaefers mognad som person, om hur han är liksom väldigt jordnära och liksom väldigt, framförallt väldigt trygg i sig själv och liksom självförtroende, så det sprutar ut genom öronen liksom. Han vet vad han kan och han vet hur han ska få ut det ur sig själv liksom. Så att det har varit häftigt att se, men som sagt, det som har slagit mig mest är bara liksom varje byte han gör, så ser man ju honom på isen. Det är inte det här klassiska, en begåvad tvåvägsback som slår bra första pass, och du vet, han kan följa med upp i anfallet, men försvarar ändå bra. Den här killen, liksom, han leder anfallet, han är där, han är den som aktiverar hela Islanders på något sätt. Och det...
ja, du sa det lite inne med Cale Makar. Quinn Hughes också, man ser honom i varje byte som han är på isen för Vancouver till exempel. Det är lite den spelartypen Schaefer redan är då. Det är tidigt bara den för honom, men han har gjort det bra.
Ja, och exakt. Och att redan liksom nämnas med de spelarna? Jag menar, förhandsnacket förra säsongen, han var ju skadad stora delar av förra säsongen.
Drabbades av nyckelbensbrott, va?
Precis, i ja. Samband med JVM där, och så hade
just
han
det.
Körtelfeber, tror jag också.
Det också.
Men scoutingrapporterna talade ju om liksom, ja, men den här klassiska begåvade, skridskoskickliga tvåvägsbacken. Men han... Sen kanske det kommer mattas lite och han kanske kommer ner på jorden. Så brukar det ju vara för rookies. Men ja, den här första månaden. Wow, har jag att säga om honom.
Ja, 7 poäng på 8 matcher plus 3, om man nu tittar på den statistiken. Det kanske säger lite grann, men han är... han har varit vassen inledningsvis. Och frågan är ju hur han står sig sen i rookie-racet ju. Vi hade ju Lin Hudson som vann förra året back mot Montreal Canadiens. Ska det bli en back till som vinner, tror du, Calder Trophy? Ja.
Alltså det har ju varit, just i Eastern också, så har vi ju flera, ett antal rookies med. Jag tror att det var 7 av 10 i toppen just nu, när jag kollade igår kväll i alla fall, som är just från Eastern. Bland annat Montreals Demidov och Montreals Kapanen. Ivan Demidov och Oliver Kapanen. Nej, och sen så har vi ju han... nu kommer jag inte ihåg vad han heter säger hans namn rätt här. Detroit forwarden, Emmett Finney.
Ja,
Emmett kom Finney, från ingenstans på något sätt och har gjort 8 poäng på 9 matcher. Jag tror han draftades i 7:e rundan av Detroit så sent som 2023. Så att där... håller han det uppe så är det en ny... triumf för Red Wings draft team. Men alltså, generellt sett till hur snacket har gått och hur han har sett ut på isen, så har jag just nu svårt att se att någon ska ta rookie-kronan från Schaefer.
Jag vill ändå, ska vi prata lite om Demidov också i Montreal? Kanske den största forwardstalangen just nu då, som har klivit in i ligan. Han kom ju in lite grann på slutet på försången, men verkligen nu då får blomma ut från start. Vad säger vi om hans inledning? Han toppar poängligan för rookies så här långt.
Det gör han.
Ja, vad tänker du kring honom?
Han är ju läcker att kolla på. Den här, var han hade någon assist här om natten när han liksom åkte baklänges i sidled, om det var i powerplay, och hittade över till, jag vet inte vad det var, Nick Suzuki tror jag. Så han är ju den klassiska uberbegåvade vingen, alltså forwarden. Påminner kanske lite om Kirill Kaprizov.
Ja, köper du den? Lite grann. Ja, lite grann i alla fall.
Ja.
Lite grann.
Inte bara för båda ju... ryssar, men...
Nej, men det är ju roligt med Montreal. Det är ett lag som är på uppgång. Och att de får träff på sina rookies gör ju dem ännu roligare att hålla lite extra koll på.
Mm.
Och det har ju gått bra för dem inledningsvis också.
Ja, men verkligen. Och det... Snygg, nu kör vi en snygg övergång här. Det för mig lite till den andra punkten, eller det andra ämnet jag gärna skulle vilja snacka lite om i Eastern. Och det är ju att det verkar, tycks onekligen som att det är lite ändrade roller, a changing of the guard i Atlantic Division framför allt. För om vi kollar på tabellen nu så ser vi Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning som har varit de ständiga topplagen i Atlantic tillsammans med Panthers utanför slutspel senast jag kollade. Och nu kanske Tampa gick upp där.
Nej, de är fortfarande utanför.
Och vi ser lag som Montreal, som vi var inne på, rookie-tunga Montreal, och även Detroit som har varit under mitt i en lång rebuild som ligger där uppe. Vad gör du av det? De här Detroit, Montreal, är de for real eller är det bara en tidsfråga innan Tampa och Toronto kommer tillbaka?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag har ju... Ja, men Detroit har jag ändå följt en del de sista åren. Och där ser man ju också den här kraften som unga spelare ändå kan och tillåts göra. Jag tänker kanske på, om man tittar på Marco Kasper Absolut att han var en NHL-spelare eller skulle bli en NHL-spelare när han var i Rögle. Mm. Jag jobbar ju tätt med honom där och det förväntade man sig att han skulle bli, men kanske inte en andra center i Red Wings. Jonathan Berggren har ju också en sån spelare som har kanske fått tagit en till slut en bättre roll än vad man förväntar sig. Albert Johansson har tagit en större roll än man förväntar sig. Mm. Simon Edvinsson, en klassback i Sverige, ja absolut. Hur skulle han bli där borta? Han har ju blivit en av de viktigaste i det laget.
Mm.
Axel Sandin Pellika kommer in och gör det ruskigt bra första matcherna här. Vi får se hur länge det håller i. Det är precis som med Schaefer, det är en back. Det är svårt att hålla uppe den nivån under alla 82 omgångar såklart, men lovande start inledningsvis för honom också.
Mm.
Och sen så har ju de här spelarna som kom in för några år sedan har ju typ även Lucas Raymond, Moritz Seider. Mm. Nu är ju de bärande. Och det var det de skulle vara. Och nu känns det som att de har hittat den där balansen av att leverera under de förväntningarna. Mm. Plus då att det finns lite veteraner i DeBrincat och Kane och Larkin som håller dem i tyglarna. Plus en målvakt värd namnet. Första gången på många år också i Detroit med Gibsons intåg där. Så att det finns ju komponenterna i Detroit. Men man vill ju fortfarande inte räkna bort några av de etablerade lagen. Pratar ju en del med Victor Hedman i somras så han är ju väldigt nöjd med coren som finns där.
Mm.
Även om den börjar bli till åren. Jag tänker på honom, Hedman alltså, Kucherov, Vasilevski längst bak, Brandon Hagel och Anthony Cirelli också på den listan ju, plus. Så, och nu ligger de utanför slutspelsplats, men det ska mycket till om de ska missa i alla fall. Lite mer orolig är jag väl för Toronto.
Ja, jag tänkte precis säga, det är ju det som är lurigt med de här lagen som man vet att de kan. Att räkna bort dem och lika lurigt är det att anta att lag som Red Wings och Canadiens är på något sätt redo för att ja, det har ju hänt förut att de har fallerat när det hettar till lite, så en bra start kan man ju alltid ha, men det kan ju förändras snabbt. Men som du säger, Toronto känns ändå lite oroande sett till att jag tycker att det är ganska länge sedan nu Auston Matthews såg ut som sig själv. Eller i alla fall den Auston Matthews han var när han gjorde 69 mål, var det väl?
Exakt.
Och Marner kom inte tillbaka. Vi pratar inte om liksom en skadesituation där de har ett tungt artilleri på väg tillbaka, utan det är en permanent förändring som har skett där. Och de initiala resultaten vittnar ju om att det kanske är en större förlust än vad man hade kunnat... Man visste ju att det skulle... Liksom, se annorlunda ut, såklart, men frågan är om de ens själva hade räknat med att det skulle se ut så här. Men ja, jag är inte villig att liksom, förklara att Toronto är done heller, men de är väl ett lag som, ja, nej, det faller in lite i det här att changing of the guard, är det verkligen, är de på riktigt Montreal och Detroit, och är Tampa och Toronto på väg ner? Det återstår att se.
Vill du veta vad jag tror om Toronto?
Det vill jag hemskt gärna.
Jag tror att det här är en identitets... inte kris, men de letar identitet att, inom laget. Jag tror att Marners bortfall, det är ändå 102 poäng från förra säsongen som ska ersättas. Jag tror att det gör du inte bara på Nylander och Matthews, utan den där produktionen måste spridas på fler spelare. Och
ja.
Det steget att ta det för till exempel Matthew Nice eller Mattias Macelli eller Bobby McMahon, det är inte helt enkelt att göra. Framförallt inte när du förväntas göra det heller på en marknad som det är i Toronto. Så att jag tror att det är nog lite identifiera sina roller och sådär nu i uppstarten hos Toronto. Det kan göra att den här starten på säsongen har varit lite trög. Mm. Det är ju egentligen bara Nylander som har verkligen levt upp till förväntningarna. John Tavares på ett sätt, men Matthews saknar saknar man ju i rubrikerna kanske.
Saknar lite identitet just nu. Är han, vad är han? Är han liksom en supermålskytt? Är han den, liksom den här ledartypen? Är han, vad är han just nu?
Jag vet inte. Därför tror jag att Toronto kommer att bli ett av de mest spännande lagen att följa i under hösten. Vart det här tar vägen.
Och ja, verkligen.
Om de kommer att behöva göra någonting för att stärka upp framåt. För att finns ju namn, men de ska kompletteras också.
Exakt, de har ju blivit tuffare och de vill ändra liksom sitt DNA till att bli en annan typ av lag. Men målen ska göras också och slutspel ska ju nås först innan man går längre. Så. Jag hade en sista punkt i Eastern om vi hinner med den.
Och
det handlar väl om ett annat lag. Som har presterat lite oväntat bra. Och det är väl Pittsburgh Penguins då. Med deras väldigt rutinerade kärna av Malkin, Crosby, Letang och Karlsson. Vi var inne på lite på dem i första avsnittet, vill jag minnas. Men de har ju bara fortsatt ösa på, fortsatt vinna matcher. Och jag vet inte, vart har det här vägen? Det är ju, vi pratar ju om ett lag som kanske inte uttalat liksom har bestämt sig för att de inte vill vinna eller nej, men alltså att de ska bygga om med en lagkapten som har en inställning av allt annat än att han vill bygga om. Han vill liksom vinna. Han drivs fortfarande av att vinna.
Pittsburgh, de vägrar ju lägga sig. Absolut.
Just nu i alla fall.
Men det är kul. Det är roligt att se framförallt att fast att det inte ser så bra ut på pappret alltid, eller att det känns som att det inte är samma go i kring laget, så hittar ju de här veteranerna något sätt, ett sätt att dra fram stålvagnen, om vi drar den referensen på Steelers där. Men det är ju verkligen imponerande att se Crosby och Malkin. Malkin har ju öppnat också jättebra den här säsongen. Och det var kanske inte många som trodde att han skulle inleda som han har gjort. Han är fortfarande en väldigt, väldigt, väldigt bra hockeyspelare. Men han har ju varit bra. Crosby är lika bra som han brukar vara. Så det här tränarbytet var kanske någonting som behövdes för att få in en gnista igen i inte bara de äldre, men kanske också för de yngre spelarna, för att få en ny chans att visa upp sig lite. För jag menar, det tar visst, en coach på ett ställe så länge som 9 år som han var då. Alltså det finns ju fack, även hos en coach, att du placerar spelare i vissa fack.
Just det.
Och vissa, så att de nu får, ja men kanske kliva ur de facken lite och vara lite andra spelare än vad de har kunnat vara. Det kan ju också bidra till att de har varit sån framgång för Penguins som det har varit hittills.
Ja, för det känns verkligen som en säsong där det här slutgiltiga skiftet skulle ske på något sätt. Att, ja, men det här är veteranernas liksom sista framträdande, och sen hur bra det framträdandet blir återstår att se. Men att det var liksom deras sista show på stora scenen, och det så kan det ju fortfarande bli, men än så länge med Muse vid rodret och med liksom de rookies som har presterat bra för dem. Det finns någonting där, och svår uppgift nu skulle jag vilja påstå för general manager Kyle Dubas, eller ordförande här väl också, att avgöra hur han ska hantera resten av den här säsongen. För att det Penguins vi har fått se nu, det är ju, ja, det är ju ett slutspelslag. Men är de ett slutspelslag hela säsongen? Dessutom har de ju tappat nu Rickard Rakell, skadad, borta 6-8 veckor har jag för mig. Men opererad hand.
Ja, exakt. Och där blir det ju väldigt, väldigt spännande att se hur Dubas kommer agera, för det finns nu har det ju börjat så bra för Penguins, så de kan ju inte bara de måste ju fortsätta gå för det. Det är nummer ett. Raquel, stor del av den offensiva produktionen, spelar in till Crosby oftast också. Borta 2 månader. Det finns lönetagsutrymme. Så den här kommande veckan blir ju väldigt spännande vad Dubas kommer att hitta på. För då behöver han ju en vinge som kan spela med Crosby. Och helst producera lite poäng också.
Ja, 2 månader, eller 1,5-2 månader är ju ingen kort period heller. Det är ju en sån period som kan lite make or break en hel säsong.
Framförallt den här tiden på året. Så att det är väl, man brukar väl säga fram till American Thanksgiving, är man inte med i racet då blir det inget slutspel oftast ju. Så att ja, de har lite att fundera på här nu de här dagarna på kontoret i Penguins, för att så som de har börjat så kan man inte bara, då måste man fortsätta rida på det andra, tror jag. Och det ska bli spännande att se också i det här sammanhanget att de kommer faktiskt hit till Sverige om två veckor, va?
Stämmer, vi kommer vara på plats.
Global Series mot Nashville Predators. Ja, då är vi på plats och följer dem på nära håll. Vi kör väl en live på därifrån också. Kan vi ju skylta lite med så här. När vi ändå har det uppe. Men det så innan Global Series följer Penguins fram dit. Nu med tanke på skadan också och hur de börjat. Kommer bli väldigt kul. Det var Eastern Conference. Nu riktar vi blickarna mot den västra sidan. Och vi har ju aktuellt från nattens match då. Eller nattens matcher, helgens matcher. Så kan vi väl plocka upp och prata lite om Vancouver Canucks. Svensk laget som har inlett lite upp och ner kan man väl säga. Men nu vann laget i natt mot Edmonton Oilers 4-3. Och Elias Pettersson gjorde kanske en av sina bättre matcher för den här säsongen. Om man ser till både offensivt och defensivt. Han har ju ögon på sig den här hösten, Elias Pettersson, efter att han förra säsongen inte riktigt kom till sin rätt offensivt. Och hade ju även en spricka där med JT Miller som det rapporterades flitigt om. Så han hade en tung säsong, gjorde bara 45 poäng på 64 matcher, avslutade säsongen skadad, magmuskel tror jag det var. Så nu är frågan. 4 poäng på 2 matcher i helgen. Och berömdes väldigt mycket för sitt defensiva spel av Adam Foote efter nattens match. Vad tror vi om Elias Pettersson nu då? Ska vi prata lite om honom? För han är ju en av våra stora svenska profiler i ligan.
Det är han ju, även om hans stjärna, som du var inne på, falnade lite eller har falnat de senaste säsongerna. Han var ju på något sätt uppe i stratosfären tillsammans med spelare som Nylander och Raymond för ett par år sedan när han gjorde 100 poäng. Men ja, de senaste säsongerna, framförallt senaste, så har det inte sett riktigt lika bra ut. Jag såg ju den matchen Vancouver spelade mot Washington här för 5 matcher sedan var det väl, då han gjorde sitt första mål för säsongen. Och då tyckte jag mig ändå kunna se glimtar av den Pettersson man dagligen såg i de här highlights-paketen som rullades då. Han kändes dynamisk, han kändes påkopplad, han kändes kvick, och det där rappa skottet är ju någonting alldeles extra. Och sen den matchen så har han gjort, ja, över den här 5-matchersperioden så har han gjort 3 mål och 3 assist. Och det är ju point per game snitt liksom. Så, och det är väl där man kanske räknar med att han ska ligga framöver. Frågan är om han kommer nå de här 100-poängshöjderna igen. Vad vet jag, men ungefär 1 poäng per match ska man väl ändå kunna räkna med från honom, sett till rollen han har i Canucks och sett till lönekuvertet han har i Canucks.
Ja, absolut. Och sett till den roll han måste ta i Canucks som går ganska tunna på centersidan. Ju har ju letat en annan center hela hösten egentligen. Filip Kytil har ju haft den rollen, men nu är han skadad efter
ja, i den Washington-matchen.
Ja, exakt. Så han är inte med. Har inte varit sedan dess och finns ju inga rapporter om när han kan komma tillbaka heller. Kytil. Så att Pettersson måste vara en X-faktor i det laget, både offensivt och defensivt. Och som jag sa inne på innan, Foote berömde hans defensivt och matchen mot Edmonton stängde ner McDavid i 5-5 gjorde han. Bland annat täckte 6 skott och han har faktiskt flest täckta skott av alla forwards i NHL just nu. 23 totalt den här säsongen. En intressant statistik när det kommer till Elias Pettersson.
Den tog mig lite med förvåning. Men du har ju följt Canucks ganska nära under en längre tid. Nu har bra koll på dem. Riktigt bra koll på dem skulle jag vilja påstå. Vad är det du ser av liksom Pettersson den här säsongen då? Kanske kontra förra förändringen?
Ja, men självförtroende tror jag ändå finns och börjar komma tillbaka lite nu. Han pratade ju om det redan innan säsongen att han ville ha lite revansch på sig själv. Visa vilken spelare han kan vara i sina bästa stunder. Nu var han ju inte det förra säsongen, men nu ser man ju på ett helt annat sätt. Han är bättre tränad än förra säsongen då han hade lite problem med skador. En knäskada som gjorde att han inte kunde köra 100 på sommaren. Nu har han gjort det. Han har gått upp lite i vikt. Vilket han behövde göra, sa han själv, för att kunna ta nästa steg. Och sen då har han ju hittat ett tvåvägsspel nu. Som fått drog lite paralleller till Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk och Joe Sakic i efternattens match. Hur väl de försvarade. De gjorde många poäng och kunde säkert gjort fler poäng än vad de gjorde under sin karriär. Men de la liksom stolthet i försvarsspelet och blev väldigt, väldigt, väldigt kraftfulla centra för sina lag. Och någonstans där är väl Pettersson också kanske på väg då, om man ser till säsongsinledningen. Den har ju varit betydligt bättre än förra. Och som du sa, det är nästan en poäng per match. Och det är ju ofta det man tittar på kanske när det kommer till Pettersson. Hur han producerar i målprotokollet. Och det vet jag att många av dem som följer Vancouver i Vancouver också gör. Men nu har hans tvåvägsspel utvecklats, tagits till en nivå till. Vilket är roligt att se. Så det, man brukar ju säga att det offensiva spelet kommer med det defensiva. Så att vi får se hur långt det kan bära den här säsongen.
Det kanske rent av är Canucks Centers situation kanske på något sätt nästan gynnar honom. Att han behöver göra allting. Han kan inte längre bara vara på något sätt den här endimensionella offensiva hotet som ska ösa in poäng. Utan han måste göra allt. Han måste liksom kunna stänga ner. Han måste kunna vara jobbig att möta och på något sätt formas in i den rollen av nödvändighet, vilket i förlängningen kan göra honom till en mer komplett spelare.
Ja, och det har ju de varit tydliga med att säga också, ledningen, med Jim Rutherford, presidenten, och Patrick Alvin, general manager, att Pettersson måste vara den spelaren för dem. Om de ska tillbaka ett slutspel tillsammans med Quinn Hughes måste de ju dra lasset, och det gör de just nu i alla fall i mångt och mycket för Vancouver Canucks. Tycker vi håller där på dem och går vidare, för att det finns ju mer spännande saker i Western Conference.
Det finns det.
Inte minst nykomling är de inte i år, men de var nykomling förra året. Utah Mammoth. Det är däremot nytt i den här säsongen. Mammutarna från Utah, 16 poäng på 10 matcher så här långt, de toppar hela ligan faktiskt tillsammans med New Jersey Devils. Vad är det som händer? 7 raka segrar har de nu efter nattens matcher.
Ja, nej, framförallt är det väldigt kul att de har en identitet nu. De är ett lag på något sätt. De har en logga, en maskott. De har jag vet inte, de är ett lag som ja, men det finns lite go kring dem på ett annat sätt än, nu var det väl kanske en nödvändighet att de hette Utah Hockey Club förra säsongen, och det var väl vad det var liksom, men då fick man verkligen känslan, nu följde inte jag dem väldigt tätt så, men man fick ju lite känslan att men det var lite identitetslöst både utanför och på isen, men nu, det är ett annat go i den här säsongen. Jag menar, det är uppenbarligen, det bevisar de ju. Men de har ju ett spännande lag. Och nu har de en spännande identitet lag kring det också. Jag menar, Dylan Gunter och Clayton Keller. Och i en annan marknad, en kanadensisk marknad till exempel, så hade ju det här varit liksom ett superhypat lag för länge sedan, skulle jag vilja påstå.
Säkert. De har ju, det finns ju talang i massor. du sa nämnde två, men de har ju, ja men J.J. Peterka som kom in inför den här säsongen från Buffalo, Logan Cooley är också en sån namn som kommer att vara bra under flera, flera år här. Och sen har de ju också poängkungen just nu i NHL, Nick Schmaltz.
Jag hade väl sån sak.
Ja, exakt. Det hade man inte på bingobrickan innan säsongen började. Men sju raka segrar för det här Utah som börjar få utdelning efter många års slit, först i Arizona då som Coyotes och nu då i Utah. Men väldigt bara kul men uppsticka så här tidigt, är det inte det?
Helt enig. Mammutarna. Vi gillar dem.
Just det. Just det. Nu ska vi ta en kort paus. Hampus, men vi är tillbaka alldeles strax.
Det här är Filip Gustafsson. Du lyssnar på Längsserien, officiell podcast för nhl.com/sv.
Ja, tillbaka då. Och då, eftersom vi tar någon gäst idag, Hampus, så går vi direkt in på din lineup. Du kör ju ett lag varje gång vi har podd och summerar då veckan eller veckorna som har gått mellan avsnitten. Det ska bli väldigt intressant att se vilka du har plockat ut den här veckan. Off you!
Ja, jag tänker så här att jag rasslar av de sex stycken jag har plockat. Och sen tänkte att vi tillsammans skulle kunna gå igenom dem lite. Varför jag har valt ut dem och vad du känner kring de valen. Sidan så har jag en återvändare i William Nylander. Han är given tycker jag. Han har gjort en hel del poäng de här två veckorna. Och sen har vi två nya namn. Vi har Adrian Kempe in. Och vi har Emil Heinemann, som kanske är det mest oväntade namnet i hela lineupen, in. På backsidan så har vi två mer rutinerade rävar i Oliver Ekman Larsson från Toronto och Erik Karlsson från Pittsburgh. Och i mål en annan rutinerad herre i Linus Ullmark. Där har vi Duvefelts lineup för de här två veckorna då. Något som sticker ut för dig?
Heinemann tycker jag sticker ut, absolut. Men ändå inte. Alltså, om man tittar inför säsongen, om det var någon spelare man trodde eller hoppade skulle kunna ta ett steg till, så var det väl just Heinemann som ju kom till Islanders från Montreal inför säsongen. Så han sticker väl ut lite grann. Han är ju... Ska du motivera varför han är med? Eller kanske du kan göra.
Men jag tycker att alltså, när man plockar ut en sån här lineup, då det är klart att man kan göra det lätt för sig och bara liksom, sortera efter poäng eller plus minus eller vad du nu vill göra och sen plocka ut i ordning de spelare som har utmärkt sig mest. Och det får man väl säga att i fallet med Kempe och Nylander, de är ju ett av två bland svenskar sett till poäng över de här två veckorna och också över säsongen som helhet. Så det är ju givna namn på så sätt. Men då tänker jag, då vill man ändå krydda det lite. Så att Heinemann på de här två veckorna som har gått, alltså vårt senaste avsnitt, har gjort 6 poäng på 6 matcher, varav 5 mål. Och det tycker jag sticker ut för en spelare som... Visst, som du säger, man kanske hade förväntningar eller förhoppningar att han skulle lyfta ytterligare här i Islanders när han kom från Montreal. Men han verkar mejsla ut en roll för sig själv i Islanders under Coach Roy som verkligen gynnar honom. Han verkar verkligen ha spelat sig till förtroendet där. Så att, jag vet, ett val som sticker ut lite och som bryter från det förväntade. Det var väl motivation.
Rimligt val när man leder den svenska skytteligan med han har med Kempe. Efter han 2 matcher mindre matcher än spelade med Kempe har 8 mot Kempes 10. Så det är väl klart att Heinemann ska vara med. Mm. Det är väl ett bra val.
Det är klart han ska vara med. Ska han vara med i OS också?
Ska han vara med i OS också?
Fråga dig.
Ja. Jag har inte börjat lite spana på OS-trupp nu potentiell. Och Heinemann är väl en sån outsider lite. Det beror lite beroende på vilken roll han ska ha.
Jag tänkte precis säga det.
Så
finns
klart.
Det
men det finns väl ingen roll att bara sätta in honom i.
Nej.
Just Men och han är ju ganska, han är ganska oetablerad kanske än så länge i NHL också. Han har ju bara en hel säsong. Men ja, en joker, fortsätter han så här, så absolut en joker för tredje, fjärde kedjan. Det tycker jag.
Precis, det är den typen av, alltså ett oväntat eller välbehövligt offensivt hot i tredje eller fjärde kedjan. Det är väl den rollen han skulle kunna tänka spela till. Men då, ja, då skulle han väl behöva ligga på en 20 mål nästan, när, ja, när det bryter sånt. För...
Ja, något sånt. Men han var ju med i VM också här i våras, så har ju kontakt med landslagsledningen och har en fot inne liksom. Så det kan ju vara bra för honom när truppen sen ska tas ut. Men ja, starten, så han har ju stärkt sina aktier, absolut.
Han har ju en nästan jämnårig forwardskollega där i Islanders, i Simon Holmström, som är en direkt konkurrent, skulle jag vilja påstå, till Heinemann för en liknande roll. Lite så här offensivt hot i tredje, fjärde kedja. Så, ja, nej, vi får se hur det går där. Sen Kempe och Nylander är ju redan klara båda två. Så att de behöver vi inte diskutera OS-chanserna.
Vi kan diskutera Kempe då lite grann. Han har ju avgjort två matcher i sadden här.
Just det.
I veckan som gick. Och har ju, satte väl något rekord också i antalet bortamatcher. Han har gjort mål och assist i samma match. Jag tror det var fyra i rad.
Mm-hmm.
Eller något sånt, vilket är något slags rekord i Kings. Jag kan inte rekordet på rak arm, men nej, han har gjort det bra. Heller. Han har gjort en bra vecka. Är det därför han är med, eller?
Ja, han har ju gjort 13 poäng här på... nej, förlåt. Det var över hela säsongen. Han har gjort 10 poäng på 7 matcher över de här två veckorna då, som har gått. Fyra mål och 6 assist. Och av de 4 målen så har ju 2 varit, som du sa, övertidsavgöranden i rad dessutom. Ja. Och han,
det har inte heller hänt i Kings historia dock, att avgjort 2 matcher i rad.
Du sitter inne på Kings trivia, det hör jag det.
Ja, du har sett mycket Kings här i veckan.
Ja. Nej, men han, jag vet inte, han sticker ut lite. Adrian Kempe har för mig aldrig varit en lika stor stjärna eller profil som vissa andra svenska poängproducenter, men typ Nylander. Jag kommer ofta tillbaka till Nylander och jämför spelare med honom, men jag tycker att Kempe har ju personlighet, han sticker ut lite, och det tycker jag man märker i de här, när han gjorde sina 2 back-to-back då, övertidsavgöranden. Han har ju lite speciella firanden här. Nu ser inte jag video samtidigt, jag vet inte om du har möjlighet att liksom lägga in båda de firanden, men han hade ju först ett jag ska säga så att det blir om jag minns att det var rätt ordning här. Men han hade ett mot St. Louis Blues.
Just det. Ett matchen där.
Ja, precis. Det var det första. Och då hade han ju någon form av, för er videotittare här så demonstrerar jag nu, han hade någon form av liksom archer, bågskytt, firande då, mot målvakten. Härligt. Kul när spelare gör någonting annat än att liksom bara sträcka upp händerna och jubla lite. Och sen följde han ju upp det, den här bågskytten, med att när han avgjorde mot Dallas, då körde han någon form av horns down. Och det, har du hört talas om horns down?
Nej, jag såg att han gjorde målskytten, men jag tänkte, vad håller han på med? Tänkte
jag. Ja, det tänkte jag också. Så jag gjorde lite efterforskningar kring det. Och tydligen så grundade det sig i att det är en fotbollgrej, som så mycket annat, så tar hockeyn efter den amerikanska fotbollen. Det är University of Texas, Longhorns kallar de.
Ja,
de har någon form av liksom firande där de gör liksom hornen upp. De heter ju Longhorns då.
Ja.
Och då har ju de andra lagen, motståndarlagen, rivaler och liknande, passat på att vända det mot dem då. Så att de gör en touchdown mot dem eller vinner mot dem, då gör de horns down, tvärt emot. Vi slog Longhorns, talar mina efterforskningar om för mig. Så att, ja, du sitter inne på Kings trivian och jag har amerikansk fotboll, college trivian. Och sen Nylander då förstås, men han fick ganska mycket showtime förra avsnittet. Så det räcker väl att säga med att det är en fantastisk spelare som fortsätter leverera i ett Toronto som annars har gått lite tungt.
Ja.
Nu har han missat en match med skada, så vi får se hur allvarligt det är. Men ja, pålitlig och en stjärna.
Exakt. Men backsida, en annan Toronto spelare ju. Vi snackade ner Toronto innan att de behövde hitta.
Det gjorde vi.
Men Oliver Ekman Larsson och de här.
Mm.
Kul. Det, ja. Har du sett hans assist till Nylanders mål för övrigt? Number coming in. The centering pass by Byram knocked away. Nylander gets the long pass. He's in. Breakaway scores. Return fire. 23 seconds later, the game tied. Lite som när Erik Karlsson gjorde samma assist i ett slutspel 2016.
Ja, det var då de gick långt där, 17 tror jag.
I den här spelet 8 var en flippmacka som gick över allt och alla och landade perfekt på bladet. En sån passning gjorde Oliver Ekman Larsson typ nu till Nylander då i veckan mot Buffalo. En otrolig assist.
Jag tittar på den nu här.
En helt otrolig assist.
Av en spelare som har alltid haft den talang. Ja, nu. Ja. Fruktansvärt vackert.
Absolut har han haft det. Och hans säsongsinledning har ju varit fullständigt briljant, om man får säga så. Och han, det är kul med Oliver för att han lämnade ju Arizona, köptes ut av Vancouver efter ett par år där. Fick det aldrig att flyga riktigt där. Och sen Florida, succé, nu Toronto. Och nu är han liksom uppe där och gör sina poäng, spelar tunga minuter, en ledare i laget, fantastisk person också, Oliver ska vi säga. Och så nu får han liksom lite revansch även offensivt här, vilket är kul. Och när vi pratar om OS, nu är det 8 backar som ska med till OS. Och det är väl klart att Oliver ska ha en av de platserna, va?
Det tycker du? Det är klart.
Tycker jag.
Ja.
Det tycker jag.
Ja, jag spelar han så här. Han har ju över den här 2-veckorsperioden så har han gjort 7 poäng på 7 matcher. 1 plus 6. Och det är ju också hans total för säsongen då. Toronto spelade ju bara 2 matcher innan. Så 7 poäng på 9 matcher har han. Plus 2. I vilken roll ser du honom i OS då? 7-8
ja, back? Alltså, den är väl lite oklar än. Fortsätter han så här så absolut kan han spela på 6 matcher i de, eller 6 backar de matcherna som Sverige ska gå lite hårdare offensivt. När det behövs stängas lite så finns det kanske andra alternativ att ställa mot honom. Men han har ju en defensiv styrka också givetvis. Han är inte bara på offensivt. Men nej, jag tycker att han har kommit tillbaka så pass bra efter åren i Vancouver att han absolut ska vara med på 8 backar i OS. Det tycker jag.
Mm. Jag kan absolut tänka mig att köpa det du säljer. Det kan jag. Och bredvid Ekman Larsson då så har vi Erik Karlsson som över den här 2-veckorsperioden gjorde 6 assist på 6 matcher. Samma sak där, det är hans total för säsongen. Men ja, precis som resten av Penguins har de missar det här. Nu i Sverige så har vi ju vridit tillbaka klockan en timme. De Penguins har vridit tillbaka klockan typ 10 år, känns det som, för hur de veteranerna presterar där. Och det gäller väl även Erik Karlsson som, jag vet inte. Jag har inte sett alla deras matcher, men det jag har sett så känns han som sitt, ja men, man säger ju alltid den gamla, sitt gamla jag, när han styrde och ställde i Ottawa. Kanske inte som den här 100-poängssäsongen i Sharks, det var väl något alldeles extra som stack ut, men när han var som mest dominant i Ottawa. Och jag vet inte, det är kul att vara svensk och följa NHL eller vara involverad i NHL när Erik Karlsson är bra. Jag gillar det. Jag tycker det han är härlig.
Och i mål då också ska vi kanske nämna Ullmark.
Just det.
Den här veckan. Det var ju Filip Gustafsson i första veckan. Nu är det Ullmark som får äran att vara med i din lineup.
Ja, och precis som jag var inne på i första avsnittet så har det väl den här säsongen inte varit en som där svenska målvakter har presterat superbra än så länge. Får man väl vara ärlig och säga. Men vi sätter ändå Ullmark där. Han har presterat helt okej och tycks ha kommit igång precis som resten av Senators. Han vann 3 av de 6 matcher han startade. Putsade sin räddningsprocent lite. över den här perioden så var det nästan 90% då, även om han för säsongen står på 87. Och så var han ju även visat lite känslor här senast mot Washington. Behöver väl inte gå in i detalj på det, men han skrinnade över hela isen och var upprörd. Så mycket kan vi säga. Så att, ja, nej. Ullmark tar platsen den här veckan.
En het Ullmark är en rolig Ullmark och en bra Ullmark. OS-målvakt, frågetecken.
Ja, han är väl där. Vem annars höll jag på att säga?
Nej.
men det är väl han och Markström och Ersson och Gustafsson. Det är väl liksom ungefär samma som var aktuella för Four Nations och ungefär samma som var aktuella för VM. Det är ju duktiga målvakter allihopa. Det är väl absolut. Egentligen det mesta handlar väl om vem som är frisk vid tillfället och vem som är hetast eller har varit hetast under vintern.
Ja, så är det. Bra, där var line-upen uttagen. Får vi se vem som är i ditt lag om 2 veckor när vi släpper nästa avsnitt av den här podden. Som vanligt utmanar vi, eller som vanligt kan man säga så efter 2 avsnitt, men vi utmanar er att följa nhl.com/sv på hemsidan såklart, men också på YouTube-kanalen. NHL Europe heter den där. Det finns massa videomaterial också att kolla på. Bland annat ja, den här podden är också, finns ju också videoformat på YouTube.
Och för den som inte orkar kolla på oss så finns vi även i ljudformat.
Så, exakt. Men du, några avslutande ord från din sida innan vi trycker på stoppknappen.
Det känns bra att ha tagit sig igenom den här sophomore slump avsnittet. Får vi se hur tredje blir. Se fram emot.